Guds frid och varmt välkommen tillbaka till GF-podden igen. Vi har nog haft en paus på en tid, så det känns skönt att vara tillbaka. GF-podden är en Radio LFFs podcast som riktar sig till ungdomar och unga vuxna. Mitt namn är Kevin Nyfelt och jag är ansvarig redaktör för GF-podden. Men jag är inte själv här idag, utan jag har med mig två av GF-poddens medlemmar, Kent och Benjamin. Välkommen.
Tack.
Tack.
Ja, vi ska diskutera Jona idag. Jona-bok. Profeten som på många sätt är en märklig figur. Om profeten Jona så vet vi egentligen inte så riktigt mycket. Vi vet att han verkar under Jerobeam den andres regeringstid, vilket då var 793 till 753 före Kristus. Och han profeterade om att Israel skulle som få större landområde och inte ha mer land. Och han kom då från Gat Hafer, som låg då nära Nazaret i Galileen. Men Kent, vad händer i Jona-bok? Vill du berätta lite om hur allting börjar?
Det börjar med att vi får läsa om att Gud kallar Jona att bege sig till Nineve och profetera där. Men Jona då väljer att inte göra så som Gud kallar honom, utan istället fly då till Tarsis åt andra hållet. Och han stiger upp på ett skepp med då planen att just att fly och inte göra som Gud vill. Men då, om vi läser här från fjärde versen i första kapitlet, så läser jag att: men Herren sände en stark vind ut över havet, och en våldsam storm uppstod, och skeppet var nära att krossas. Och så fortsätter det här med att de förstås blir väldigt förskräckta, sjömännen där på båten. Och det står att var och en tillbed sin gud. Jona då så har gått ner i skeppet och ligger där och sover när skeppets kapten kommer honom och väcker och ber att han ska ropa till sin egen gud. Sen då så läser vi att de bestämmer sig att kasta lott för att de ska få veta vems fel det är att stormen har kommit. Och så läser vi då: och när de kastade lott föll lotten på Jona. Då sa de till honom: säg oss, för vems skull denna olycka kommit över oss? Vad är ditt ärende och varifrån kommer du? Och så svarar han att: jag är hebré och jag fruktar Herren, himmelens gud, som gjort havet och det torra. Sen så lite senare så säger han att de ska ta och kasta honom i havet, för att han inser då att om de gör det så kommer båten att klara sig.
Och jag tycker att det är intressant. Man ser många intressanta detaljer, och här redan i början så kan det ju vara viktigt att nämna att ni ska läsa Jona-bok, för vi kommer inte att kunna gå igenom allt och läsa hela boken här. Men det var, jag tänker att var en intressant sak, så var just att det var ändå så de här sjömännen att de sa till Jona att han ska komma och ropa på sin gud, för de hade liksom, de hade redan hunnit ropa sina gudar och de hade inte hjälpt nå. Och så tänkte jag att ja, men vi provar med den här som ligger här i köpet senare och ser om hans gud kan hjälpa oss. Och då svarar han och vittnar att han fruktar Herren, himlens gud, som har gjort havet och det torra. Och det är ju intressant att när han säger det så då grips det av stark fruktan och sa det till honom: vad har du gjort? När han bekänner vem han fruktar, så är det som att de skulle inse att det här är Gud. Det här är liksom den här som har all makt. För att det liksom blir förskräckt. Och sen ser vi att havet liksom mer och mer stormar upp, och de funderar att vad ska de göra för att få det att lugna ner sig, och han säger att de ska kasta honom i havet. Men det gör ju inte direkt, utan de, istället så försöker de som på egna krafter att ro till land. För att där ser vi förstås deras medmänsklighet. Att om de ska kasta i Jona i kön i havet där tidigare, så de vet ju, det är ju körvana att han ska ha dött. Och det här, därför så försöker de ändå komma till land. Men när de inte ser någon annan utväg så ropade till Herren och sa det: Herre, låt oss inte gå under för den här mannens skull och låt inte oskyldigt blod komma över oss. För du, Herre, har handlat efter din vilja. Och sedan tar de tag i Jona och kastar honom i havet. Och ser vi att havet lägger sig och blir alldeles lugnt. Och efter den händelsen så ser vi att männen grips av stor fruktan för Herren och offrade slaktoffer åt Herren och gav löften. Så är ju intressant att Jona vittnesbörd och liksom att han har ju som flytt ifrån Gud nu. Men ändå, trots att Jona har flytt ifrån Gud, så kan Gud använda honom för att de här sjömännen ska se vem som verkligen är Gud och omvända sig till honom.
Det är ju intressant vilken syndanöd Jona har, då han känner på sig så starkt att okej, det är mitt fel att det är storm på havet, och kast mig sjön för att det enda sättet för det att lugna sig. Att han visst innerst inne att det är på grund av mig det här. Nu vet vi ju, eller jag kan ju bara säga från att man har ju själv kanske hade en känsla av att man måste göra på ett sätt, men så har man inte gjort det. Man har ju försökt glömma bort det då oftast innan man kommer till sina sinnen, men inte har man varit beredd att dö för det i den stunden. Men han är beredd att dö för det just då.
Jo, det är intressant att vi ser ju här också kopplingen till Jesus, att Jesus dör för att vi ska bli räddade. Och på samma sätt så dör Jona här, eller dör, de tror att han dör. Men det här för att sjömännen skulle bli räddade. Förstås, den stora skillnaden är ju att Jesus, han var ju oskyldig, men Jona, han hade ju lite ändå gått emot Herrens vilja. Men vi ser ändå att hans offer, eller att han liksom kastas i kön, leder till att de liksom blir räddade.
Om vi tittar på storyn hittills så kan vi konstatera att Gud har använt Jonas som profet och omvänt liksom ett antal människor där, men det är ju inte på grund av liksom Jonas förtjänst, utan det är bara att Gud använder honom som ett verktyg. Och jag tror att det är en sån här röd tråd som går hela den här berättelsen.
Jag håller med. Men vad liksom händer sen då? Jona har liksom blivit kastad i vattnet, och vad händer efter det?
Det står att men Herren sände en stor fisk som slukade Jona, och han var i fiskens buk i 3 dagar och 3 nätter, och Jona bad till Herren sin Gud i fiskens buk, och så lovpris han Herren i fiskens buk och be till Herren en fin bön. Bön är mellan vers 3 och 10.
Jag stannar för den här vers 1 här i det här kapitlet. Det är ju intressant att det som nämns där att Jona är fiskens buk i 3 dagar och 3 nätter. Och vi ser ju parallellen till Nya Testamentet här också. Bland annat i Matteus evangeliet i kapitel 12 så nämner Jesus Jona som en förebild, eller som ett tecken, när han talar emot skriftlärda och fariseerna. Så säger han: ett ont och trolöst släkte söker ett tecken, men det ska inte få något annat tecken än profeten Jonas tecken. För liksom Jona var i den stora fiskens buk i 3 dagar och 3 nätter, så ska människosonen vara i jordens inre i 3 dagar och 3 nätter. Så där ser vi ju att Jona, trots hans fel och brister, ändå är en förebild för Jesus. Och han är det genom att han är i den här fisken då i 3 dagar och 3 nätter. Precis som Jesus också är i graven under den tiden.
Man ser ju att han vänder sig på nytt till Herren i fiskens buk och säger att han ska offra till dig med tacksägelse. Det jag lovat ska jag uppfylla. Frälsningen finns hos Herren. Det är ju som en, på ett sätt, en vändpunkt för Jona.
Ja, det är intressant, den här bönen som han har, och det är ju en klagobön samtidigt som det är en tacksägelsebön. Han väntar på Herrens frälsning egentligen, eller han väntar på att igen få se Herrens stämpel, och det här är ju egentligen till sin natur, och det här liksom bönen ser ut, så påminner det ju om saltaren på många ställen, hur saltar liksom författaren klagar till Herren och sen liksom ändå lovprisar Herren. Och det här är ju samma sak här i Jona också, att man ser att han ropar till Herren i sin nöd och liksom är väldigt djup ångest när han säger att från dödsrikets buk ropade jag på hjälp och du hörde min röst. Och till och med så säger han att jag tänkte, jag är fördriven från dina ögon. Och det här är ju en intressant parallell som man också kan dra till Jesus på korset, när Jesus säger att min Gud, varför har du övergivit mig? Och här tänkte jag att vi kan lite gå in på att det kan, i livet så kan det finnas perioder där det har varit tungt och jobbigt, och på något sätt så kanske man inte riktigt ser den här utvägen. Man är liksom i dödsrikets buk, man är liksom i ett mörker på något sätt, och man det känns att Gud är långt borta, och Guds frälsning och hans liksom att han är med oss, så det verkar liksom att han har helt lämnat oss. Men jag tänkte att vi ändå skulle komma ihåg att precis som Jona säger att men du förde mig levande upp ur graven, Herre min Gud. Att den här perioden så kommer att vara en övergående period. Vi har svårare perioder i livet och saker kan vara liksom väldigt jobbiga. Men ändå så kommer Gud att vara med oss i all de här svårigheterna. Och när det gäller, om man tänker på det här på ett andligt sätt, att man tänker att jag är fördriven från dina ögon, att jag har samlat på mig en sån mängd av synder, nu är jag fördriven från dina ögon, du kommer inte längre att se mig och jag kommer inte att få förlåtelse och så vidare. Men vi ser att, som också Jona säger i sin bön, att frälsningen finns hos Herren. På grund av att Jesus var i dödsrikets buk, precis som Jona, i 3 dagar och 3 nätter, men sedan uppstod, han tog ditt straff, så behöver inte du evigt bli skild ifrån Gud. Och det här är någonting som jag vill att du ska ta med dig här idag, att oavsett hur mycket du känner att du har gjort eller inte gjort, så kommer Gud ändå att förlåta dig, eftersom han sände Jesus till att ta på sig ditt straff, till att bli kastad i djupet, för att använda den här samma terminologin som Jona använder.
Det är häftigt hur Guds nåd lyser så starkt just här, att han var ju endast i buken, och det var där han på nytt märkte att frälsningen finns hos Herren, att han gjorde ju ingenting speciellt i buken, utan han var ju där och vände sig på nytt till Herren. Och då talade Herren till fisken och den kastade upp honom på land.
Det som jag tycker är intressant med det här just är att det är ju först när inte han har några andra alternativ som han vänder sig till Herren. Alltså allting han har gjort hittills, så har han liksom själv valt, att det är han som väljer att fly från Herren, och det är han som säger att de ska ta och kasta sig honom i havet. Och det är inte liksom när han märker att han troligen kommer att dö som han vänder sig till Herren, utan det är först när han är i fiskens buk utan några andra alternativ som han vänder sig till Herren. Och jag tror att så kan du nämna om att vi kan liksom också vara i nöd i våra liv, och jag upplever att det är först när inte vi ser några andra alternativ som vi ibland kan konstatera att hej, det som borde vara vårt första alternativ är nu mitt enda alternativ. Och så förstår vi också att det är det som är det bästa alternativet.
Så är det. När fisken då spottar upp Jona på torra land, så ser vi att berättelsen här också fortsätter. Och då skulle vi ju kunna tänka då att okej, nu har Jona liksom omvänt sig till Herren. Nu liksom, nu har vi den här liksom verkliga profeten Jona här. Vilket han är ju förstås profet, men ska vi lite gå igenom vad som händer sen?
Jona då äntligen bestämmer sig för att gå till Nineve. När han kommer dit går han in i staden och profeterar då åt folket där att om 40 dagar ska Nineve bli ödelagt, som det står i kapitel 3, vers 4. Det som händer då, så chockerar Jona, för att det står att folket i Nineve trodde Gud och lyste ut en fasta, klädde sig i säcktyg. Och till och med när det når kungen så tar han och utlyser en fasta i hela staden, och att människor och djur ska klä sig i säckar. Så det som faktiskt händer här att när Jona profeterar att det kommer att utplånas, så tar de och omvänder sig.
Mm. Och vi vet ju inte vad han hade förväntat sig egentligen. Vi kommer sen lite in på hans reaktioner över den här omvändelsen. Vi tänker ju att, som vi var in på, att nu har liksom han haft den här, han har insett att frälsningen finns hos Herren, och nu kommer han att förkunna frälsningen för det här hedna folket med glädje och hoppas på att de omvänder sig.
Exakt, och utgångsläget här är ju att vi tänker oss att det är det här som vi och Gud och Jona vill. Mm. Alltså att hoppet är att de ska omvända sig. Det som jag drar lite paralleller till här är Sodom och Gomorra, där liksom de också hade en chans att omvända sig, men det gjorde inte, så det blev förstörda. Kanske är det så att Jona kommer in och hoppas liksom att få hoppas att de blir förstörda så som Sodom och Gomorra, men som vi ser snart så är det inte så det går.
Mm. Några intressanta detaljer som jag märkt när jag har läst Jona både tidigare och nu är just det här att vilken liksom detaljerad omvändelse. Det är inte bara liksom så att vi ångrar oss, utan verkligen liksom det utlyste en fasta, klädde sig i säcktyg från den störste till den minste. Och liksom när budskapet når kungen, så reste han sig från sin tron, tog av sig sin mantel, klädde sig i säcktyg och satte sig i aska. Sedan utropade och förkunnade man i Nineve, enligt kungens och hans stormäns befallning: varken människor eller djur, kor eller får, ska smaka något. De får inte beta eller dricka. Både människor och djur ska klä sig i säcktyg. Var och en ska ropa till Gud med all kraft och vända om från sin onda väg och från det övergrepp han begår. Så jag menar, man ser ju att det är på allvar. Det är ingen låtsad liksom omvändelse, utan de förstår på något sätt att de har gjort fel. De förstår att nu har liksom Gud kommit, och han, om de inte omvänder sig, så kommer han att förstöra staden.
Det är ganska häftigt just att den israelit som kommer dit till en stad som är israeliters fiende.
Mm.
Assyrier är de ju i Nineve. Och de är ju israeliters fiende. Och det är intressant att de tar så bra emot budskapet. Det skulle ju inte gå utan att Gud skulle vara med Jona när han går fram och berättar om vad Gud har sagt till honom.
Mm. Och vi ser att det finns hoppet då, att vem vet, då kanske Gud vänder om och ångrar sig och vänder sig från sin glödande vrede så att vi inte går under. Och om vi läser Gamla Testamentets historia, så finns det många gånger när Herren förkunnar dom, att det här kommer hända, så finns det ändå i den här, att han förkunnar dom, så finns det ändå den här att om ni ändrar er, om ni omvänder er, så är han nådig och barmhärtig, sen till vrede och stor i nåd. Det här är liksom genomgående hela Gamla Testamentet. Och jag vet inte, kanske de på något sätt har förstått det här, att det kan finnas en möjlighet. Och så står det: när Gud såg vad de gjorde, att de vände om från sin onda väg, ångrade han det onda som han hade hotat att göra mot dem, och gjorde det inte. Och därefter så kommer ju Jona reaktion då på Herrens liksom att Herren liksom frälser ett stort folk och liksom räddar dem undan förstörelse.
120 000 människor talade om det.
Mm.
Och vad var Jonas reaktion? Han tog mycket illa vid sig. Och blev arg.
Ja. Så
det känns som att det var inte det han ville att kunna hända.
Nej, men på något sätt så ser vi ju att han förväntar sig det. När vi läser vidare i texten.
Ja. Jona ber till Herren och säger att o Herre, var det inte det jag sa när jag var kvar i mitt land? Därför ville jag förekomma det och fly till Tarsis. Jag visste att du är nådig och barmhärtig Gud. Sen till vrede och stor i nåd och beredd att ångra det onda. Ta nu mitt liv, Herre, för jag vill hellre dö än att leva.
Mm. En intressant utsago. Och det här har vi ju valt att inte ännu berätta. Vi tänkte att vi behandlar det här i slutet. Det här Jona reaktion. Och vi ser ju redan i början att Jona flyr för att han liksom, han vill inte predika för det här folket, assyrierna. Han vill inte att Gud ska förbarma sig över det här folket som liksom var grymma. Det liksom torterar folk och liksom väldigt brutala. Så om man har den bakgrunden så förstår man ju lite mer varför Jona reagerar som han gör. Han kan inte förstå varför Gud liksom skonar folket när det har gjort så mycket ont. Om vi tänker så här mänskligt sett, så skulle vi ju säga att som det här uttrycket som vi har på dialekt, att inte ger det värde.
Mm.
Att jag skulle göra det för att tid och berätt. Inte ger det värde. Men Gud har en annan plan. Och det här kommer ju lite in på det här som man ofta diskuterar i olika kretsar. Det här med ondskans problem. Att hur kan Gud tillåta att det finns så mycket ondska i världen? Hur kan liksom det finnas krig och så vidare och så vidare? Och det här är ju förstås en fråga som är väldigt svår att svara på många sätt. Men någon av de här sakerna som vi kan säga om det här, så är ju just det här att om inte Gud skulle finnas, om vi skulle helt ta bort Gud ur ekvationen, så dels så, hur skulle vi kunna säga att någonting är ont och någonting är gott? Och den andra saken att det skulle inte heller finnas någon slutgiltig dom. För att vi ser att i världen så finns det många saker som händer där var vi ser att människor inte har fått sin dom under den här tiden, alltså på jorden. Men sen så ser vi att vi vet att Herren kommer att döma på sista domen. Så om inte Gud finns, så skulle inte heller det finns någon dom över det onda. Men då får man fråga sig att hur kommer det sig då att Gud inte reagerar med att liksom sända eld och svavel över Nineve, när han liksom gjorde som du berättade tidigare över Sodom och Gomorra? Men det vad vi ser är skillnaden mellan de här två berättelserna är att i Sodom och Gomorra ser vi ingen omvändelse av en enda människa. Det som far därifrån är förstås Abraham och Lot och så vidare. Men de stannar ju inte kvar där i staden, utan de far därifrån. Men i Nineve så omvänder sig hela folket. Och som vi nämnde så, Gud är både sträng domare, men samtidigt också barmhärtig Gud. Och det är de här två sakerna som vi ofta har svårt att liksom föra samman. Men jag skulle säga att var är de här två för samman? Det är på korset. Gud dömer synden. Jesus tar på sig också det här Nineves folks straff där när han dör på korset. Så straffet blir inte liksom ogjort, utan det kommer på Jesus. Han som var oskyldig, han tog det här Nineves folks straff. Det är ju intressant att det blir ju inte liksom ogjort, det här straffet. Och sen om man läser Nahums bok, nu blir jag lite långrandig, men om man läser Nahums bok så ser man att 100 år senare så kommer straffet. Nineve blir förstört. Men det här som omvände sig och trodde, så blir besparade från förstörelsen. Så Nineve kommer nog att bli förstörd ändå. Så vi ser nog att Gud dömer nog ondskan, men på sin tid. Och sen att Gud, i Jesus Kristus, så finns ingen fördömelse. Som det sägs i Nya Testamentet, i Romarbrevet, att så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Och på samma sätt, när de tror på honom och omvänder sig, så finns det ingen fördömelse, utan då får de möta den nådiga och barmhärtiga guden. Men Jona reaktion då? Kan vi gå in lite på den?
Vi ser ju här att Gud har först förbarmat sig över Jona och sen förbarmat sig över Nineve. Men så ser vi att Jona, när han ser, efter att han själv har liksom fått nåd, så när han ser att Nineve får liksom samma nåd, så blir han arg på Gud och ber om att få dö.
Mm.
Jag tycker det är intressant hur mänsklig Jona är hela den här storyn. Att vi ser att han liksom gång på gång liksom går bort från Gud och flyr från Gud, och trots att liksom Gud har förbarmande över honom, så tror han ännu att han har rätt att döma Gud för vad han gör, att du borde inte ha förlåtit och gett någon åt Nineve. Om man ser på den här hela boken, så finns en annorlunda behandling av profeten, för att i den här boken så är det främst Jona som är motståndaren, medan då i andra böcker så är det liksom någon annan. Så det tycker jag är intressant. Vi ser ju här att Gud förstås gör rätt, men också befolkningen i Nineve som gör rätt. Att enda som vi ser egentligen, som alltid går emot det som liksom vi borde göra, så är Jona själv.
Och det är ju just, tror jag, baserat på tidigare erfarenhet av Nineve, av liksom assyrierna. Och det tror jag att vi kan ta med oss här idag också, att vi borde inte heller vara så här att bara för att en människa är liksom elak mot oss eller liksom visar okärlek, så betyder inte det liksom att då ska vi inte berätta om evangeliet för den här människan. Då liksom håller vi bort evangeliet och liksom väntar tills vi träffar någon trevlig människa som vi kan prata med och berätta om evangeliet. Att vi borde också rikta spegeln mot oss. Att hur är det för oss? Att har vi liksom den här viljan att nu vill jag berätta när det kommer den här människan hit?
Åt vår bästa fiende.
Ja, och då på något sätt, då träffar det ju lite djupare.
Mm.
Förstås så är det ju så att när vi har Kristus i oss, så har vi ju en ny vilja. Och när vi tror på Jesus, så har vi en ny vilja att berätta för människor. Men vi har den här också gamla människan som inte vill ge nåd åt någon. Och det är ju den vi ser i Jona också. Att han vill inte ge nåd åt Israels fiender. Möjligtvis Israels folk ska få nåd ifall de ska omvända sig, men absolut inte fienderna. Så Gud lär ju Jona en läxa genom att när han går ut ur staden och bygger en hydda åt sig och liksom väntar på att det ska bli förstört, så låter Gud en resinbuske växa upp som skugga för honom. Och han blir mycket glad över den här resinbusken. Men sen så förstör Gud genom maska den här resinbusken, vilket gör att Jona blir arg på Gud. Och Gud sänder också en östanvind som bränner och gassar på Jonas huvud. Och han önskar sig på nytt döden och att han inte vill leva. Och så säger Gud att har du rätt att vara arg över resinbusken? Du har inte odlat och du har inte lagt någon möda på, och som kom till efter en natt och försvann efter en natt. Och så kommer Guds svar: skulle då inte jag bry mig om Nineve, den stora staden, där det finns mer än 120 000 människor som inte kan skilja mellan höger och vänster, och dessutom många djur.
Jag undrar om boken slutar där just för att Jona kom inte med så mycket annat vettigt efter det. För han verkar vara så trångsynt här i slutet. När han var som att flera gånger sa han att han vill bara dö. Och Gud frågar om han att, men har du rätt att vara arg? Och så var som att första gången som Gud frågade så bara gick han ut ur stan. Och andra gången Gud frågade så sa han att jag har rätt att vara så arg att jag kan dö. Ja, han verkar nog vara, ha tagit åt sig ordentligt.
Mm. Jag tror man får se på sig själv lite och konstatera att inte till den här graden kanske, men på samma sätt så får vi liksom allting av Gud, och vi tror ändå att vi kan, Gud har gett oss någonting, och så när han tar bort det så tror vi att vi har rätt att vara arg på honom.
Mm.
Fast han liksom, han har inte bara gett oss den saken utan allting vad vi har.
Ja, och man ser ju lite, åtminstone jag tycker att jag ser mig lite drag av Jobb i Jona också. Vi ska nu inte gå in på hela boken, men vi ska läsa något ställe. Och det är från Jobb 38. Så säger Herren, och Herren liksom ställer Jobb till svars. Att var var du när jag lade jordens grund? Svara om du vet och förstår. Vem bestämde dess mått? Du vet ju. Och vem spände mätsnöret över den? Var fick dess grundpelare fäste? Vem lade dess hörnsten? Och så vidare. Att där liksom ställer Gud Jobb till svars. Och här i Jona bok så ställer han Jona till svars. Att han liksom, han tänker på den här resinbusken. Men han tänker inte på de här 120 000 människorna. Och lite ser man ju där också att Gud, han är ju den som har skapat de här 120 000 människorna. Och han bryr sig om dem. Det är liksom kontrasten till Jonas som inte bryr sig om resinbusken. Som han inte nu har heller skapat. Han har liksom inte gjort någonting. Men Gud, han har omsorg om människorna. Och det skulle jag också vilja nämna till dig idag. Om du tror att Gud har liksom vänt sig bort från dig, så läs Jona bok och fundera att tror du inte också att den här nåden räcker till dig? Gud, han förbarmar sig över Nineve folk som hade gjort så mycket fel mot honom och hans folk. Så därför så ska du inte tro att Gud liksom inte har nåd för dig, utan den nåden räcker till dig. Och genom att Jesus Kristus tog ditt straff, han liksom var i dödsrikets bug, han var, dog och blev begraven för din skull och uppstod. Därför så behöver du aldrig frukta och vara rädd. Som vi nämnde redan här i Romarbrevet 8, där var det stod att så finns det ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Har ni någon sak som ni kommer att ta med er från Jona bok?
Det som jag lämnar att tänka på, att om Gud kan använda Jona till att rädda livet på 120 000 personer för att de omvänder sig efter att Jona har profeterat dem, så tror jag inte att det hänger så mycket på. Jag tror att Gud kan använda också mig.
Så vi ska vara frimodiga att tjäna.
Mm.
Ja.
Mm. Vad tänkte du Benjamin på?
Jag tänkte på just liknelserna till Jesus. Just att 3 dagar och 3 nätter i buken på fisken. Och att han blev uppspottad på land. Mm. Och Jesus uppstod. Så det är nog det som har blivit starkast för mig, just flera liknelser från Jona som inte jag riktigt tänkt på samma sätt förr.
Mm. Och vi skulle nog ha mycket mer kunna gå in också på det här kopplingen till uppståndelsen och det här. Men vi har faktiskt ett avsnitt om uppståndelsen som ni kan gå och lyssna på GF-podden. Det som jag lämnar och tänker på, så det är nog framförallt det här med Guds stora nåd. Och det går på något sätt inte att beskriva hur stor nåden är. För vi människor, vi har ju alltid villkor. Att om en människa gör så här, så då kan jag vara trevlig tillbaks. eller så här. Men Gud, liksom, ingenting har Nineves folk gjort för att liksom Gud ska förbarma sig över dem, men ändå förbarmar han sig. Och samtidigt så tar han ju hand om också den här profeten som kanske har gått lite vilse här och inte förstår Guds nåd. Så det finns mycket saker i Jona bok, så jag rekommenderar er lyssnare att kanske vi tar det som utmaning att läs Jona bok och tänk på det här kopplingarna till Jesus och Jesu uppståndelse, men samtidigt över Guds nåd och hur han kan använda oss allihopa även om vi ibland är motsträviga. Så får jag passa på att tacka dig Benjamin och dig Kent för att ni var med i det här avsnittet. Det var roligt att diskutera med er. Så säger vi Guds frid.
Guds frid.
Guds frid.